Vi är så stolta och glada över att presentera Morsas som samarbetspartner den här veckan. Nu är ju våren här. Solen kryper sakta men säkert fram. Och i takt med längre dagar så får ju även sneakers lite mer tid i rampljuset. The Sneaker 02 är en skomodell som är avskalad och fungerar till nästan allting. Den är tillgänglig i mjuk, mocka och i läder. Och en av mina favoriter skulle jag säga är den i mörkbrun mocka med färgmatchande sula. Vill man däremot uppnå en lite sportigare look, ja, då är det The Court Sneaker man ska titta lite närmare på. Inspirerad av 70- och 80-talens sportestetik. I kombination med Morsas design ethos såklart. Skon är alltså lite mer sportig än The Sneaker 02 och blir därmed en mer vardaglig sko och fungerar riktigt bra med ett par jeans. Extremt bekväm dessutom. Dessa skor hittar man självklart online på morsas.com och inte minst i butiken på Humlegårdsgatan 19 i Stockholm. Där man såklart är välkommen att testa ett par. Så vi säger stort tack till Morsas den här veckan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, det går ju inte heller.
Det blir också bara...
Ja, vi ska äta lunch där också.
Ja, men det hade varit
trevligt. Jag vill se dig i slips och kostym.
Jag har det också. Jag tänkte ni måste ju liksom...
Nu får vi inte göra om här ännu.
Nej. Vi kör på.
Hej och välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklärker och sitter här med... två mycket goda vänner.
Härligt.
Vilka är det? Först sitter jag med...
Filip Charles Strömbäck.
Och sen har vi en fantastisk gäst här idag som heter...
Per Kristoffer Sinding-Larsen. Vad roligt att vara här.
Så härligt att ha det här. En underbar skåning igen.
Ja, jag känner mig redan i underläge.
Jag tycker det är lika gött varje gång. Var kommer du från?
Som jag är i underläge?
Ja.
Ja. Okej, tack.
Jag är... från början är jag faktiskt från Helsingborg. Sen har jag gjort den stora rundresan i Skåne.
Klassresan trodde jag du skulle säga. Man kan inte komma högre upp i Helsingborg.
Vi kommer till det. Om lite. Jag är egentligen så här, länge tillbaka i tiden, så jag är riktig nordist. Jag har liksom både danskt och norskt påbrå. Men jag är född i Helsingborg och gjorde därefter en liten så här rundtur i Skåne. Åkte vidare till Sjöbo. Känt för
rasisttillhåll.
Ja, faktiskt. Mm. Och därefter till Ystad, därefter till Malmö och sen, där vi befinner oss just nu, Stockholm.
Men vem är du, Per?
Jag är en äldre herre som har ägnat hela sitt liv åt popmusik. Jag började berätta om popmusik när jag var 16 år gammal i min lokaltidning Ystads Allehanda. Och sen dess har livet ungefär sett ut sådär.
Som du gjorde på Isala?
Ja, lite så att jag berättar fortfarande om det jag tycker är allra bäst just nu. Och sen har det ju bytts kanske från tidning till tv. Och lite blogg och lite sådär.
Och du är en av de få som har det helt fantastiska privilegiet att få livnära sig på det man älskar.
Ja.
Alltså sin hobby från början, alltså, eller vad man ska kalla det för.
Ja, eftersom... jag vill ju inte egentligen bli popjournalist, utan det är en kompromiss från början. Jag hade drömmar om att bli författare, arkitekt, sångare.
Men du är ju lite, alltså du gör ju, som du säger, tv, film, alltså olika, du är ju lite allt, alla exakt. De här grejerna nu.
Exakt.
Alltså lite författare, lite regissör, lite...
Ja, men det blir ju en sorts kompromisslösning. Ja. Men jag misslyckades med liksom en akademisk karriär, det gick ju käpprätt.
Vad skönt, då är vi fler.
Så att det blev ju som det blev, det var ju därför.
Men för oss som är födda på 70-talet och kanske 80-talet också, så har vi ju vuxit upp med dig i liksom tv. Om man har gillat popmusik och tittat på tv, så har man ju inte kunnat undgå dig.
Nej, men jag började ju på något som heter ZTV.
Ja, men det gjorde du först. Mm. Ja.
Och sen därefter så kom jag, efter ett litet inhopp på Kanal 5, så kom jag till Sveriges Television, och där har jag gjort en rad olika program. Kvällstoppen tillsammans med Fredrik Lindström, Rock tillsammans med Henrik Schyffert, Pop i fokus, var en serie där Malik Bendjelloul, som tyvärr gick bort
var
med och gjorde jättefina reportage. Så gjorde jag därefter
Studiopop, ja. Just det.
Som var ett samtalsprogram om
Men
pop.
Idag så har du en tycker jag, en profil som känns väldigt så här framåt och progressiv och digital och sånt. Visionärt och...
Ja, det var roligt att höra. Jag har liksom försökt, jag drivs ju hela tiden av att liksom berätta om det nya, så att jag försöker ju göra det så nytt som möjligt. Men jag har en viss känsla av att jag är liksom, kanske skulle behöva ett par lektioner efter det här programmets gång i hur jag skulle kunna göra det mycket bättre.
Vi ska inte fastna för mycket i det nya. Det är inte vår specialitet.
Nej, det är det inte. Men vi ska prata mycket om... Som det har snurrat runt i huvudet mycket, det här stil och musik. Eller framförallt musik. Men stil och musik, och hitta den kopplingen lite också.
Och då, vi går inte in på liksom barock och sånt, va?
Nej, jo, jag tänkte börja med egyptierna. Vi håller oss helt på 1900-talet, tycker jag. I alla fall, så blir det...
För att egentligen, det är en väldigt bra fråga. För att egentligen så kan man ju liksom härröra, man tänker så här... Bara för att ungdomskulturen kom efter kriget, efter andra världskriget. Och den blev,
jag gillar att säga efter kriget, för det är fortfarande självklart vilket man menar.
Nej, det var hemskt faktiskt. Efter kriget, det är ju krig överallt hela tiden.
Jo, men man säger men, kriget är ju
kriget
fortfarande...
Kriget är kriget.
Det är ju andra världskriget.
Ja, ni vet, ska vi bara spåra direkt?
Ja.
Ni vet att Noel Gallagher har ju sagt de här legendariska orden att när man har passerat 40 så är det här typiska klassiska ålderstecknet att man sitter uppe sent på natten och tittar på dokumentärer om andra världskriget.
Så är det ju faktiskt. Det är jättekonstigt.
Det där gjorde jag igår.
Du gjorde det igår. Ja, men det händer mig också. Jag har skaffat en hel hylla full med böcker om det här också.
Ja, det är jättekonstigt. Men det är så viktigt, alltså, nu kan vi sitta och prata om andra världskriget en hel på. Alltså, jag vill bara säga till alla, man måste kunna mycket om första och andra världskriget för att förstå hur världen är idag.
Ja.
Det är väldigt viktigt.
Hårdrocken föddes något. I spillrorna av andra världskriget.
Så tidigt?
Ja, Black Sabbath hade aldrig låtit som de gjorde om det inte hade varit för att Tony Iommi, Ozzy Osbourne gick omkring i ruinerna i Birmingham.
Exakt.
Och det färgar ju dem. Alltså, ja, det låter ju, det är ju bombplan, det är ju liksom ruiner. Alltså, det är ju Black Sabbaths musik. Så att visst, det är andra världskriget.
Det är ju rätt otroligt.
Och om man går tillbaka, jag menar, barocken som du sa, utmärkt startplats för en diskussion om populärkultur egentligen.
Varför då?
Nej, men därför att vi har en, på något vis, någon sorts tro i att det händer här och nu.
Här och nu, ja.
Men det är ju liksom, som alla som har på något vis gått minsta lilla grundkurs i historia, så är det ju det mesta uppräkning.
Alltid en utveckling av någonting som fanns innan.
Ja.
Religion kanske är det mest tydliga exemplet. Hela kristendomen är väl baserad på Egyptens mytologi egentligen. Mm. Förlåt, jag ville bara säga det. Officiellt.
Officiellt.
Nej, men stil och musik.
Men jag vill ändå inte snacka om barocken.
Nej.
Point taken, men vi skiter i det faktiskt.
Jag höll ju kvar på iTunes och bytte inte till Spotify. Eller jag har fortfarande inte Spotify. Jag skaffade konto igår för att vi ska lägga upp en lista här nu, idag. Nej, för de som lyssnar. Men... Och jag lägger på en ny låt om året på min lista, ungefär. För då, liksom, för det, i dagens samhälle, det går ju inte att inte bli utsättas för ny musik. Men jag tycker den takten är rätt lagom. Och så blir jag så otroligt, så gillar jag den här låten fantastiskt resten av mitt liv sen. För den har verkligen fått mogna in i min låtsamling, så att säga.
Men din låtsamling måste ju ha...
Cock Robin, Yes Around the Corner, den kanske inte är så ny för sig.
Men du,
var det den senaste?
Jag la till listan.
Men när gjorde du det?
För en vecka sedan.
Ja.
Men du har ju börjat någonstans. Alltså, kan du komma ihåg din ålder? Och liksom, för du har ju grunge, vet
du. Då rensar upp, vill jag bara berätta.
Ja. Jag måste bara ta med lite kläder, det är så varmt.
För att klara sig sin miljardärskostym, som jag kallar den. Den dubbelknäppta västen och en skräddarsydd barockkostym som är jättefin.
Vi ska återkomma till slipsen, vill jag.
Ja,
det tycker jag. Jag går tillbaka till frågan. För jag vet ju att du gillar grunge, och det fanns ju inte innan 90 typ.
Nej.
Så att det har du ju upptäckt under tiden.
Ja, men där under den perioden när man går gymnasiet, då är man ju, även fast man är konservativ som jag, så är man ju ännu mer det kan ju fråga vad Pers åsikt om det är. För det sägs ju att den musiken du lyssnar på för gemene man, eller för de flesta mellan du är 15 och 20 eller sådär, den fastnar med dig för livet rätt ofta. Jo, men... Alltså kanske inte för dig, men om du har ju träffat många människor som har olika åsikter om musik och så vidare. Att det...
Jo, men jag undrar faktiskt, jag blir lite nyfiken på det, hur det ser ut idag egentligen. Mm. Om det är samma sak. För tidigare var det som så att det föddes på något vis en sorts livscykel. Mm. Vi gjorde en studie på, jag drev tidigare en sajt på SVT som heter PSL efter mina initialer.
Ödmjukt.
Eller efter Public Service Lovers. Ja. Man ska ju göra liksom PSL, lite rätt för licensen.
Har du gjort mycket monogrammer då? Det är väldigt, det är snygga att säga, PSL.
Ja.
Och plånböcker och såna här grejer, står det PSL på allting eller?
Ja, det finns väl en hel del.
Alltså, som det står på PSL.
Ja. Ja. Servetter och lakan.
Vad heter det? Jo, men så studerar vi där. Vi hade väldigt mycket besökare som de började besöka oss 16-årsåldern. Sen var de med fram till de var 21. Sen så dippade lite, så dök de upp lite igen vid 25. Och sen så kom det ett gigantiskt sånt där, wow, 29 år. Mm. Och det här försökte vi liksom förstå. Och då tänkte man så här att det här följer kanske det man har tider i livet och man har mer öppenhet för musik.
Och intryck generellt, men ja, framförallt musik då. Mm.
Och som är med och definierar dig. Du kanske använder musiken som en spelbricka i spelet om dig själv. Vem ska jag bli?
Vem ska bli jag? Ja. Precis. Exakt. Vad är det som ska forma min identitet?
Så därför är det en väldigt viktig början. Mm. Men det där lilla, det intressanta var egentligen där 29 års.
Vad händer då? Vad är din analys av det?
Det är det sista stridskjutet innan du går in i liksom familjebildande och liknande. Så då försöker du på något sätt, vad hände här? Mm. Här och nu. Men det stämmer ju väldigt väl att väldigt mycket av det som vi får med oss därifrån sitter fast och blir också. Det är ju oerhört viktiga år liksom när man...
Och den cykeln, alltså för mig, den är så fruktansvärt tydlig. Därför, alltså Leonard Cohen och Julio Iglesias är ju två artister som jag kommer ha med mig hela mitt liv. Därför mellan jag var 0 och 14 så var det varje dag den här musiken hemifrån. Mm. Så den sitter ju, det blir warm fuzzy feeling när man lyssnar på den, för du vad heter det, man tänker på sin barndom och mamma och sådär när man lyssnar på den. Och sen tycker jag, det kan vi gå in på lite senare, så inte, men Julio tycker jag är helt fantastisk av massa andra anledningar också. Men och sen var det ju grunchen rakt in på den. Och den, alltså, och då framförallt för mig, och där är det lustigt, eftersom jag tycker allt jag gör är elegant, så tycker jag all musik jag tycker är bra är elegant.
Ja, du bestämmer ju det, blir ett epitet liksom. Ja. Lika med tecken, att det du har på din lista, det är sånt man ska ha när man har smokingfest.
Ungefär så. Och jag tycker när man tar grungen, alltså, man...
Har det blivit stil?
Ja, men också med musiken är det snarare vad som är riktigt bra som hänger kvar sen. Och det är något fascinerande där när revolutionsmusiken blir den äldre mannens musik. Alltså när det som Beatles,
när det
Rolling Stone,
när det rebelliska blir någonting.
Ja, när det rebelliska plötsligt blir det lugna som man spelar på 60-årsfester istället. Och så är det en ny rebell som spelar musik som tycker att det där är gammalt dravel som inte står för något längre. Och det är bara en underbar, tycker jag, den här skiftningen som hela tiden finns. Varje generation har sin.
Ja, för det kommer ju hela tiden. Och om man tittar liksom framåt på ett ålderdomshem så hör man ju liksom, då är det ju, då kommer det ju vara massa hiphop som spelas.
Jo, men du hör ju, ja, exakt, framåt.
Det gör du inte nu, antar jag.
Nej, men du kommer ju höra Enter Sadman på ålderdomshemmen på högsta volym antagligen om några år.
Ja.
Och det tror jag min mormor inte hade uppskattat alls.
Nej. Jag tänkte på det du säger om grunge. Jag har en historia som jag liksom på något vis kan åskådliggöra. Det här med hur ett uttryck sätter sig på från att vara kanske lite utanför till att bli något väldigt konventionellt eller etablerat. Och grungen kom ju som en direkt reaktion efter den så kallade svarta måndagen, Wall Street, när hela 80-talets härliga satsa på det självrörelse, alla pengar bara gick rätt ner i diket till följd av en hopplöshet för framförallt unga och andra som inte fick jobb, och då i en trakt av USA där man kan drabbas extra hårt uppe i norra delarna i skogsindustrin så kommer ju då Nirvana och gör det här som man aldrig riktigt kan beräkna sig fram till. De fångar upp all den hopplöshet och all det elände som finns just då. Och så kommer videon Smells Like Teen Spirit som blandar den väldigt klassiska amerikanska hoppkäcka drömälskande de här cheerleader-tjejerna som står där å ena sidan, och sen ett band som är väldigt argt och ganska trasigt å andra sidan. Och där bar de den här rutiga flanellskjortan som du också hade på dig, Fredrik.
Ja, ja, hur mycket som helst. Ja.
Och jag också. Mm. Och vi bar den gärna, vi knöt den runt midjan. Eller?
Ja, och gärna alltså, knut runt midjan, en t-shirt och en skjorta till.
Exakt.
Ovanpå.
Exakt.
Och långkalsonger med stora hål i jeansen och hela den här biten.
Så den här, den gamla skogshuggarskjortan som var väldigt en vanlig symbol liksom, på Seattles gator, blev ju då på något vis symbolen också för ett utanförskap och ett uppror mot det här, hela det här 80-talet. Och därefter så, det här kollar ju de in, alltså modemakar som Harry Ellis eller Marc Jacobs tidigt också. Titta, vad är det som håller på att hända? Så det dröjde ju inte lång tid. Alltså, hösten efter så fanns det på catwalken och nu ska vi säga, två år senare så tror jag att när det skulle tas den här bilden, ni vet ju att Vita huset har en stab på 7 personer som illustrerar, som hjälper till och som stagear ett kort på en president så att det ska se lätt och ledigt, eller det är viktigt med symbolerna, flaggan ska vara där, familjeporträttet ska vara där, alltihopa som ska innefattas i det här. Och den här gången skulle det tas ut i trädgården. Och vad har han på sig?
Var det Bill Clinton?
Var det Bill Clinton då?
Ja.
Det är helt otroligt.
Så det är liksom den här resan.
Det är så häftigt.
Och på samma sätt...
Och folk som ringaktar, jag måste bara säga, folk som ringaktar populärkultur, så är det så fantastiskt när man kan göra den här, alltså när du kan, som du gjorde nu, den här spårningen, var det kommer ifrån, och att det når upp hela vägen till toppen, då ser man hur viktigt det är.
Alltså samerna spår ju så här i ren mage. Jag spår i popmusik.
De har en rätt stor subkultur som gillar flanellskjorta. De har en rätt stor som gillar bara tjejpop eller vad det heter. Och de har en rätt stor som bara gillar...
Vad är tjejpop? Vad är det?
Jag hörde när jag sa det.
Men... vad är det för genre? Vem tänkte du på? Jag vill bara höra vem du tänkte på.
Han tänker på Bananarama som ska
återförenas. Du tänker inte på något nytt. Ska de det?
Nej, men jag tänkte på Britney Spears.
Britney Spears tänkte du på?
Tänkte jag på. Ja. Och liksom hennes efterföljare. Lite så här. Sen älskar jag Britney Spears för sig. Men det är... Så det här blir jättejobbigt. Jag kom på, jag älskar ju typ all musik.
Ja, men vet du,
det kan kanske bli mer än en låt om året på den här listan.
Ja, fast den har rätt många låtar på listan.
Du ska hur många låtar har du på listan?
200 kanske.
Ja,
det tycker jag är mycket.
Det är ganska många. Ja.
Du spelar från den sista jag var hemma hos dig.
Just det. Det var väldigt sent på natten. Det var den enda spellistan.
Det var jävligt förvånande om man inte gjorde det, skulle jag säga faktiskt. Det är samma lista överallt.
Nej, men det är intressant, därför när de här, jag skulle vilja så gärna varit med på Michael Jacksons, alltså thriller-eran, och varit på de konserterna. Jag skulle vilja varit 25 då och varit på de konserterna. Alltså, var du på någon?
Nej, tyvärr var jag inte där. Jag var liksom bara perifert i Michael Jacksons universum. Dennis Pop kände jag under tiden han levde. Han berättade ju när han kom hem från Los Angeles, så hade spelat in med Free T och träffat Michael då, när Michael kommer in en scen.
När är det här?
Det här är tidigt 90-tal. Dennis har haft framgångar med Ace of Base och är där som inhyrd producent. Hade ingen aning om att vår fabbo dyker upp ikväll, sa de helt plötsligt.
Så vår fabbo?
Fabro.
Farbror.
Det är skånska för farbror.
Ja, förlåt. Fabbo. Jag trodde det var någon sån här någon popartist som heter Fabbo.
Fabio, du tänkte på Fabio.
Ja, Fabio. Vår Fabio dyker upp här.
Fabio, vem har varit en Fabio? Nej, men han kom och så gjorde han det här klassiska som han... Det finns ju en... det finns ju inspelningar där man hör hur han står studion är helt mörk och sångbåset, det här lilla båset där han har mikrofonen inne, det är helt mörkt där inne också, men man hör hur han dansar när han sjunger. Det är så fantastiskt. Okay.
Nej, vad coolt.
Och så var det då. Och så var det också när hans gamla hederliga ljudtekniker som jobbat med honom och Quincy Jones, producenten som gjorde mycket av de stora albumen, han höll ett 6 timmar långt föredrag uppdelat på 2 dagar i Göteborg på något som heter Musikmässan för massa år sedan, där han berättade väldigt mycket om Michael Jackson. Det finns fantastiska historier hur hela liksom, introduktionen till thriller, hur, var alla ljuden kommer från. Vilka som är äkta och vilka som inte är. Mm.
Han är i min familj skulle jag säga, så är han nog nummer två efter Julio. Som familjens... Mm. Så här.
Där ni samlas kring musiken.
Ja, men det här som vi går tillbaka till hela tiden. Ja. Jag vet min syster, nej, det får jag inte säga, men hon pussade på badplanschen innan hon gick och la sig när hon var liten.
Och, relativt oskyldigt ändå.
Relativt oskyldigt skulle jag säga.
Jag pussade på Samantha Fox.
Har du gjort det på riktigt?
Ja, absolut.
Ja, det gjorde jag hon också.
Den här...
Var träffade du henne?
Nej, på plansen.
På plansen. Nej, okej.
Och det fanns ju den LP:n som man vek upp. Hon hade ett vitt lakan. Mm. Kommer ni ihåg där? Hon var draperad.
Vad hette låten?
Touch Me.
Touch Me. Och vad hette hennes? Sabrina. Nej,
Sabrina var
hennes... De två tävlar mot varandra.
Ja, lite så. Ja.
Men jag måste bara dra en Michael Jackson, tror jag, som... Jag tror det är sant. Det är min Stefanis, det är också så här en upplevelse som jag, för den också, alltså Studio 54 när det fanns, som jag då inte har besökt för jag föddes samma år som det öppnade, tror jag. Ja. Men det,
om du får välja mellan att besöka Studio 54, du får ett försök att ge dig tillbaka i tiden till ett ställe som du aldrig har varit.
Ja.
Vad skulle du välja? Studio 54 eller det brittiska hovet vid kröningen av Queen Victoria?
Får jag gissa först innan... jag röstar på alternativ B, tror jag väljer.
Queen Victoria.
Ja.
Den jag ska säga, den är riktigt svår.
Den är knivig,
det bara är ett, alltså. Jag tror, alltså om jag ska vara helt ärlig mot mig själv och inte bara för avsnittets skull, så måste jag nästan gå på Pers alternativ. Men det är alltså en...
Den knivskarp
kan. Ja, den är knivskarp, alltså. Därför jag tror, och ni ska höra den här historien, ska ni... förklara att jag kanske kommer ändra mig efter jag berättat den här historien.
Du skulle helst vilja göra en mashup. Ja. Att du tar hela denna kröning och förlägger den på Studio 54.
Då snackar vi. Ja. Perfektion.
Det måste vara the time of it.
Ja, det måste vara. Men du vet, när Bianca Jagger rider in där på hennes födelsedag på en vit hingst, ja, på Studio 54, mm, och Steve Rubell står där. Alltså, ni måste
och drottning Victoria sitter där.
Ja, och krön, ja, samtidigt.
Ja.
Men jo, men min systers gudmor är på Studio 54. Då i slutet av 70-talet. Och hon umgicks på den tiden, berättade hon, nu återberättar exakt som hon har berättat för mig, så, med mycket Broadway-dansörer. Och så hon satt där vid något bord på dansgolvet tillsammans med, det är viktigt att förstå, med ett gäng Broadway-dansörer, mm, som uppenbarligen är då väldigt bra på att dansa. Och plötsligt så stängs musiken av. Och vakterna kommer ut på dansgolvet och tömmer hela dansgolvet. Och nu har de då det enorma privilegiet att de sitter på ett bord vid dansgolvet precis.
Ja.
Och ut kommer Michael Jackson med ett gäng dansare och bara spontant kör en liveshow på dansgolvet. Och det är alltså ett, så ni kan ju förstå stämningen. Jag får ju gå så när jag berättar. Alltså, mm, ni kan ju förstå stämningen i rummet med liksom som det redan är fest i och hela.
Ja, det är så jävla coolt.
Och det viktiga här är att Broadway dansören, det var därför det var viktigt att nämna dem, därför hon säger att de sa till henne att vi dansar professionellt som yrke hela tiden. Vi har aldrig sett en människa alltså som rör sig på det här sättet som han gör. Det tycker jag är rätt häftigt.
Mm. Vilket år är detta?
Ja, det måste ju alltså off the wall, eller till och med om det var mellan Jackson 5 och off the wall, alltså sist,
väldigt väldigt tidigt,
alltså sent 70, alltså 79 eller, mm, eller 80 kanske, 79 eller 80.
Ja, det är så jävla mäktigt. Men vilka Michael Jacksons har vi att se fram emot då?
Britney Spears, blir hon Michael Jackson om 20 år?
Ja, på sätt
eller Lady Gaga liksom, kommer hon?
Nej, men Drake blir det.
Tror du det?
Mm. Absolut.
Jag tänkte prata om som Drake.
Ja, eftersom att det är som...
Hörde du viskningen?
Nej, vadå?
Han vet inte vem Drake är.
Nej.
Nej, men han kommer bli det eftersom att i hans...
Han tror inte på allvar, jag är helt allvar.
Nej, jag tror inte på det. Vad heter det? Hans sångkatalog är ju klassisk. Det är ju en, han är ju en Frank Sinatra, ja, av vår tid.
Okej. Okay.
På det viset. Så att,
mm. Och han, en sån jävla stilbärare.
Ja, dessutom. Inte så. Jag tror att också så här att vi kommer inte få kanske en Michael Jackson, David Bowie, alltså de här sortens ikoner.
Nej.
Eftersom popmusiken eller popkulturen devalverades ju i takt med att vi gick in i ett nytt samhällsklimat där nästan publiken såg coolare ut än popstjärna.
Ja.
Coldplay förstod direkt att vi kan inte tävla med de här som står här nere i publiken, för de ser mycket finare ut än oss själva.
Men å andra sidan så fastade ju Coldplay i vad jag kallar för så här bostadsrättsmusikbubbla.
Ja, nej, men
de har ju blivit en sån
att de är väldigt vadå, folkliga
med,
eller?
Med, det är ju liksom en det är ju inte ett YouTube, men det är ju liksom ett bostadsrätts YouTube.
Ja, jag köper vad du menar faktiskt.
De är för alla, fast det är liksom ändå någon viss, man sätter det på, det är Audi när man är på väg till sitt tjänstemannaliv utanför stan på morgonen.
Ja, nej, men jag tänkte inte musik, jag tänkte mycket på deras sätt. Att,
image och sätt.
Image och så, att de, alltså det som Bowie och Michael Jackson och
Bowie också, förlåt, bara ja, helt magisk. Jag vill bara göra det lilla inlägget.
Jo, men de var ju liksom barn, de berättar ju historier och gjorde... hade ju personas som var liksom större
än världen,
större än allt.
Ja. Och det kan man sakna.
Och du menar att Coldplay släppte det? De gav sig inte ens in.
Nej,
i det.
Men de är ju ett barn av sin tid liksom.
Ja.
Att där,
det gråa 90-talet.
Där på något vis så har vi, dels har popmusiken mist sin ställning. Det är inte längre det viktigaste, den viktigaste identitetsfaktorn för en ung kultur.
Om vi går in på... Nu är jag som vanligt djupt egocentrisk här.
Ja, men det blir bäst då. Jag har märkt det. Vi har gjort 66 avsnitt. Det blir bäst när du är för
varje. Det är med personliga upplevelser med musik.
Mm.
Så var det här Michael Jackson igen då.
Ja.
Nej, men vi har ju även... alltså, det är två låtar. Som heter Man in the Mirror.
Ja.
Och sen har du We Are the World. Och jag tror jag och min syster, vi kan ha en fest i 5 timmar. Där vi bara spelar de två låtarna.
Med gäster på festen också.
Med gäster på festen.
Ja.
Det sommaren när han tragiskt dog, så hade vi ju en fest på, alltså det var planerat sen innan, det var inte en Michael Jackson fest. Men då var det ju de två låtarna gick, det var helt sjukt, gästerna kunde inte få nog. Alltså Man in the Mirror.
Var det då på Gåse?
På Gåse, ja. Och det är också något jag saknat, det här, man kan festa till låtar som är lite lugnare. Mm. Det behöver inte vara, jag är ju sån här, jag kallar ju house för dunka dunka musik. Alltså, ja men ni förstår vad jag menar. Mm. Men jag vill gå in på den här, som jag har berättat för er båda, men det här är mer för lyssnarna då. Den här, våran We Are The World-tradition, som jag älskar mer än någonting annat. Vi har ju ett sommarställe, och varje sommar, och det är rätt komiskt, därför man kommer dit och ser det så här, men gud vad fåniga vi kan inte göra det. Så spelar man inte upp den, utan man, den där, och det är alltid, det är en DVD från Live Aid 85. Och så ligger den under DVDn där, och i somras så låg den där rätt länge. Vi är där ungefär en månad och den låg där till sista veckan.
Mm.
Och sen sitter vi allihopa med några gäster. Och så den här gången, det är alltid någon, det varierar lite. Det är jag eller mamma eller syrran eller till och med pappa har hänt en gång kanske. Men, och nu var det mamma. Ja jävlar, nu måste vi. Och så då blir, därför det måste ju uppstå spontant, så blir stämningen skyhög. Och det här kan jag rekommendera till gissarna som en kul, till gissarna. Jag skulle säga, till lyssnarna som en kul lek också. Och så sätter vi
tittar
på...
ni på hela den? Hur lång är den här?
Nej, alltså bara på We Are the World. Och sen så brukar vi komma in på Stings uppträdande, kolla på hans, när han med Marcellus Wallace, eller vad han heter, spelar, som spelar saxofon. Och när han gör med Phil Collins, som har just haft i Concord från Philadelphia, för att göra ett dubbeluppträdande. Den, och sen så brukar vi med, vad heter det, Sade, eller hur uttalar man det, Sade? Och där brukar alla somna, så att det blir... Men, och så blir det någon Queen sån här, We Will Rock You. Men We Are The World där. Och sen är det så kul, alltså det är helt otroligt, alltså vi går igenom, det är så komiskt hur vi är där, för vi går igenom exakt samma känslospel och samma ansiktstryck och säger samma kommentarer till filmen som vi har sagt i nu 30 år.
Men det är ungefär som att av samma anledning som uppskattar att vi inte flyttar runt i liksom bland möblemanget.
Ja, alltså det blir en ritual,
ja,
mer.
Ja.
Och det är, du vet, alla tjejerna eller kvinnorna i vår familj, så fort Bruce Springsteen får sin 15 sekunders solo så dör alla. Alltså det är, han blundar och spränger liksom 3 blodådror i pannan och sjunger. Jag skulle önska att jag kunde ge mig på att göra något här, men jag kan inte det. Utan vi får klippa in det sen. Och
sopransaxofonisten,
och sen gissar man artisterna.
Bradford Marcellus.
Mm. Och det är det enda som är Bradford Marcellus.
Bradford Marcellus.
Bradford Marcellus. Och där är det enda kanske som är lite tråkigt, vi kan ju alla de här nu.
Ja.
Utan till. Förutom en. Och ingen kan den och ingen har lärt sig den.
Och ni har fortfarande inte lärt er den.
Och sen var det någon för 2 år sedan, en gäst då, som vi tvingade igenom hela den här ritualen.
Men det är
som visste vem det var.
Och du har glömt
det. Och det har vi glömt. Vi blev lite besvikna på att någon visste vem det var.
Men det där är jätteroligt.
Men du pratar alltså om We Are The World.
Ja, med Dan Aykroyd. Ja, och varje gång videon. Och varje gång man har gäster så ställer jag mig upp. Och så bara, kolla, där är Dan Aykroyd. Där är Dan Aykroyd. Han sjunger, inte det konstigt.
Varje gång.
Varje gång.
Och alla reagerar säkert likadant. Ja, alla... Jo, det är så jävla kul. Ja, ja. Men den kan man titta på en, när som helst och göra exakt samma övning. Det är en skitrolig övning.
Ja, det är faktiskt.
Och namnge alla. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. Jag tycker bara att jänkarna är ju, det är bara att kolla på Armageddon, de är bättre på framkalla känslor. Mm. Alltså artificiella känslor är ju liksom, det blir mer bombastiskt och man... Ja. Jag menar, och Ray Charles när han kommer in där, de är bara lite större också, artisterna, så det är ett
större namn. Större...
Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. På frågan om det är elegant att arbeta för hand så är självklart svaret ja. Framförallt med produkter av snygg design. Vi vill nu slå ett slag för Stigas batteridrivna grästrimmer som bland annat drivs av Stigas egna kraftfulla batterisystem i-Power 48V och som blir din goda vän i trädgården. Nu tänker vi att dina grannar anordnar ett cocktailparty. Vill man inte då på ett mycket diskret sätt skanna av vilka gäster som är där? Jo, det vill man faktiskt. Och det är nu Stiga kommer in i bilden. Nu kan du alltså både passa på att trimma gräset vid tomtgränsen samtidigt som du gör en lätt diskret 180 graders huvudvridning för att på så sätt skapa dig en god översikt över samtliga gäster som är där. Eftersom det är batteridrift så kan du inte komma undan på ett tystare sätt. Just nu har Stiga även en cashback-kampanj när du köper en andra valfri 48V e-power-produkt. Så gå in på stiga.com för att ta del av hela kampanjen. Erbjudandet gäller fram till den 31 juli. Så vi säger stort tack till Stiga den här veckan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Namn.
Hörni, av olika anledningar så sitter vi nu i ett jättelitet rum.
Mm, och gnuggar näsan mot Filip Kinn.
Så att ljudet låter lite annorlunda, men jag hoppas att det kan gå bra ändå.
Ja, vi kan säga att vi har förflyttat oss från arenan
ja,
ner i klubben.
Men jo, jag tror Per var mitt i en liten berättelse här om när du träffade Bob Geldof i London som vi inte fick höra klart riktigt.
Ja, just det. Jag träffade ju faktiskt, när jag jobbade på ZTV så tyckte Bob Geldof, han var så arg på MTV, på den här musik-tv-kanalen då, så att han ville på något vis starta ett sånt, nästan en alltså ett sånt här bonduppror mot den stora musikkanalen. Och då tog han kontakt med en annan musikkanal som var oss i Sverige då, på ZTV. Och ville att vi skulle på något vis ha någon sorts samarbete eller liknande.
Han ville skapa ett Geldof TV.
Ett Geldof TV, ja. För att allting handlar ju om att hans musik inte spelades på MTV. Det var liksom hela upprinnelsen, hela liksom hans förbannelse, hans liksom vässade pil.
Ja, och hela hans grej är väl att han har varit så känd för Live Aid, så hans egen musik har ju hamnat i skymundan lite, eller?
Ja, precis.
Nej, men kanske det inte har varit tillräckligt bra ens, musiken.
Nej, det kan
han har
nog
inte kunnat göra både och, liksom, någonstans. Men det var en speciell upplevelse. Han har ju blivit Live Aid, eller han var Live Aid då när vi träffade honom. Till saken hör att jag träffade honom 4 år innan. Då hade han gett ännu en solskiva som hette The Happy Club, om inte jag minns fel. Där han hade en väldigt konstig en 80-talskostym mitt i 90-talet.
Ja.
Vilket bara där förstod man att det här Bob liksom.
Han är på fel spår, tänkte
jag. Ja, men lite sådär. Men sen är,
det var ingen intervju som du såg fram emot. Så,
jo, det var det ju naturligtvis. Ja. Att träffa honom och allt han har gjort. Och sen full respekt för det. Men sen märkte man ju på hela hans uppenbarelse att han var ju liksom Live Aid i sin person. Han pratade som Live Aid. Han var liksom den här sortens världsförbättrar-persona. Hade ju liksom gått upp i honom helt och hållet när han kom in efter ett tag. Vi var ju på mötet, jag och vdn, Komika Schackste, som jobbade på ZTV då. Vi kom dit, vi satt och pratade tillsammans med en marknadschef och en producent. De var ganska tråkiga. Efter en halvtimme så gör Sir Bob entré. Sätter sig på bordskanten och håller ett långt tal utan att vi fick ställa frågor om den där kostymen som jag vill höra med om.
Blev det någon tv-kanal?
Nej, det blev det inte. Det blev däremot en trevlig lunch efter. Vi fick den stora äran att åka med honom i hans Rolls.
En gammal Rolls Royce eller
en äldre Rolls Royce.
Ja. Chaufförad eller körde man?
Chaufförad.
Ja, för det gör man ju med Rolls Royce. Det finns ingen som kör sin egen Rolls Royce.
Det är originaltanken i alla fall.
Det är hela tanken med Rolls Royce.
Exakt. Däremot var det helt, känns helt flippat för han satt i framsätet. Alltså det är någonstans, ni som är så experter på etikett. Så det känns ju helt...
Du sitter ju där bak.
Det känns, men på något vis känns det väldigt svenskt.
Ja, faktiskt.
Vi satt där bak och då fick vi också återhöra. Han blev skogstok för han fick mobiltelefonisamtal.
Det fanns mobiltelefon, har jag inte reflekterat över.
Jo, det fanns faktiskt det.
Var det sån här stor?
Nej, det är så liksom inte.
Det var ju slutet 90-talet.
Ja, det var det.
Då fanns det ju vanliga så här Nokia 6110 och sånt.
Men han hade någon sån stor. Jag tror de till och med var liksom en sån...
Alltså biltelefon. Inte mobil, utan biltelefon.
Och då hamnade vi visst, och han visste jag det, var tydlig med honom och säga att jag är alltså journalist egentligen, jag är inte bara programchef utan vi har ju träffats och så.
Ja.
Så han visste ju vem som satt där bak och ändå så drar han igång ett väldigt ett ganska uppjagat och ett ganska eldigt vårdnadstvistsamtal med förra hustrun Paula Yates som där också hennes dåvarande make Michael Hutchins inbegriptes.
Ja,
en av de
då
mest legendariska Stockholmsfesterna när det kommer till popstjärneri skedde ju tillsammans med Paula Yates och Michael Hutchins. Michael Hutchins som sjöng in excess i spegelsalen på Grand Hotel. Ingen som var på den festen kommer att glömma den.
Eller kommer ihåg den. Nej, men
kommer inte heller ihåg den.
Var du på festen?
Ja, det var jag.
Kommer du ihåg den?
Ja, det hände så mycket sjuka saker där så att det... Listan är så lång. Det är värdet avsnitt i sig själv.
Är det så?
Ja, faktiskt.
Och det var ju på den tiden när du faktiskt, när du ordnade en fest på
det slutade med den här bråket mellan Patrik Sjöberg och Camilla Leijert där Michael Hutchins gick in emellan. Det är tre ställen senare på Spybar mitt i natten.
Där de, men de slåss dem?
Ja, det var väl nästan så. Det var väl en och annan glasflaska som åkte upp.
Men på den tiden så kunde du ju ordna såna här fester. Idag, så du kan göra det fortfarande men du måste vara hemma hos någon.
Ja.
Du kan inte göra det på lokal och det blir så spårat.
Nej, jag tror inte det. Alltså, dagens liksom, ordningsmakt är ju liksom, de säger till.
Ja, men när vi var hemma några stycken hos mig,
ja,
hade vi varit på lokal så hade vi blivit utslängda allihopa.
Ja, oh ja.
Alltså, utan att blinka.
Det tror jag faktiskt.
På...
Du?
Ja.
Mm. Vi har ju pratat om en av två av dina musikaliska referenser, Michael Jackson.
Ja.
Vilken är din andra musikaliska referens?
Först, nu vet jag inte riktigt vilken...
Vilken är din andra, om du har två stycken personer som du...
Ja, personer?
Ja.
Julio är den andra, självklart.
Varför är du så förtjust i honom?
Det kom ju, som vi har sagt tidigare, från alltså barnmjölken, eller vad säger man? Bröstmjölk. Alltså,
gin och toniken skulle jag säga.
Ja, nej, men det kommer
från mamma och pappas fester.
Ja, när man är uppvuxen med det. Men, ja, jag skulle säga mer, också mycket gåse, men mer så här när... det har jag inte glömt, alltså, det här är också helt sjukt. Det är på Gåse, så det är två våningsplan. På nedervåningen så finns det en stereo med två rätt stora högtalare så här, rätt som vi köpte för lite för många år sedan så att, när det var lite snyggt med en stor högtalare.
Och den är inte en Carlson-högtalare händelsevis.
Nej, det hade varit så trevligt. Jag har två sådana källor. Men och kantiga, du vet, med, men då i alla fall den stereon. Den är inte uppkopplad så att du kan med Bluetooth eller någonting. Utan det är en CD-spelare.
Ja.
Det ligger en Julio-skiva i den.
Mm.
Den har legat där i 10 år. Den har aldrig bytts.
Nej.
Utan vi bara trycker på play på den. Sen går den hela sommaren.
Det är Julio-spelare.
Är det 1001 Velar Praise?
Vilken skiva?
Nej, det är inte 1001. Den här är på spanska. Och det är helt sjukt. Den heter... Åh, den börjar på C.
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter, men det...
Han är ju precis som Celine Dion. Hon är ju bäst på franska, han är bäst på spanska.
Så är det ju. Men
Per, du, jag anar en annan Julio fantast.
Ja, absolut. Jag är ju väldigt jag är ett stor Julio, och jag har också intervjuat honom. Gjorde det för ZTV, Tornsviten på Grand träffades vi. Det var strikta regler, 3 meter bort ska kameran stå, vinkeln ska vara exakt. Det är därför ni ser honom sitta lite sådär.
Kommer du ihåg vad det var för vinkel? Vad grejen då? Är det en sida som inte är så snygg?
Ni får beskriva här så.
Du visar din högra ansiktssida.
Ja, precis.
Det var den han ville visa.
Det var den han ville visa.
Det viktigaste är väl att det är bara ena ansiktshalvan som får synas.
Men är det någonting på andra som är deformerat?
Han har ett R tror jag, men som inte syns överhuvudtaget.
Det är en fullständigt fix idé.
Det är bara en fix idé, va?
Hans assistent och bara, okej. Vi bara gör det så här.
Men visst har han sidbena?
Då hade han det, ja.
Och den sidbenan är inte där på den sidan, utan på andra hållet antar jag. Så att han vill inte blotta sin höga vik kanske.
Nej, men lite har som du lite.
Ja, lite som jag. Det är väl det jag försökte hitta en parallell till mig själv.
Ja, precis.
Vad hade han på sig när du intervjuade honom?
Alltså fantastisk kostym. Han har ju... är ju en... jag tycker han blir nästan ännu bättre senare. Om vi tar på när han gjorde albumet Tango eller så. Att, jag menar, han är riktigt bra på kostym överhuvudtaget. Och det hade han då också. Trots att det var sommar så hade han ansträngt sig och klätt upp sig. Han hade röd slips, vill jag minnas, marinblå kostym. Och vi blev konversanta efteråt. Vi pratade en hel del. Han förstod att jag tyckte om hans musik.
Hur länge då? Hade han inte någon annan som skulle intervjua honom?
Nej, det var sista aktiviteten på dagen. Innan han tog sitt privatplan. Han var väldigt noga. Han blinkade lite åt slottet och sa, jag har ett likadant plan som är... ens höghet där borta. Skillnaden är bara den att jag köpte inte mitt begagnat. Så han skulle ta det till vidare till...
Det är ju lite brackigt men också väldigt härligt.
Ja, men han har sålt 500 000 skivor. Ja. Kom igen. Åk, flyg. Han skulle vidare till Madrid. Och sen så tänkte jag inte mycket mer på det. Han sa, vi måste ta en polaroidbild.
Så han det?
Ja, ja. Han. Så jag fick en selfie med Julio. Alltså 10 år innan
selfies fanns.
Har du kvar den?
Ja, den hänger faktiskt kvar hemma. Ja. Tillsammans med det brev som anlände 3 veckor senare på hans privata brevpapper. Handskrivet på spanska.
Hade han alltså ett monogrammerat brevpapper?
Ja, just det.
Men stod det hans namn eller var det något emblem? Eller var det...
Nej, det stod hans namn och hans adress. Det hänger hemma i min hand som du ska få se nästa gång ni kommer.
Ja, men det är helt otroligt. Jag måste bara... Det säger ju så mycket om hans privata sätt. Stil. Alltså han är en elegant människa också. Alltså,
Han skickar tackbrev. Ja. Tack för att det var trevligt att träffas. Det var väldigt formellt. Men ändå väldigt liksom... Det var inget standardbrev. Han har skrivit det själv med sin handstil.
Han måste ju förstå vad det betyder för dem som han skickar det till.
Exakt. Och detta var då starten på 19 års julkortsskrivande. Och sen kom det julkort varje år från honom. Och tror inte att det kom sådana proffsiga. Så här att, utan det var bilder på barnen.
Men du driver!
Bilder på barnen. Men så jag fick se en hel ny. Alltså han har väl 150 ungar. Nej, men det var han och vad heter
men
hon?
Driver du med mig? Nej. Handskrivet?
Nej, inte handskrivet var det alltid. Det stod ju alltid såhär, Feliz Navidad och så. Och så var det ett foto, ett vanligt foto, sånt som man kunde liksom tejpat in i julkortet. En gång så hade han spelat in en julsingel. Riktigt så taffligt. Inte alls.
Alltså inte ett albums i skivaffären utan...
Nej, utan att så
här... Framför pianot hemma.
Han och frun hade stått och sjungit lite hemma. Så var lite fniss också. Så där. Ja. Men ungarna har jag sett växa upp. De har legat där. Och inga sådana riggade foto att man går till, liksom, till fotografen i Miami.
Nej,
de har tagit korten. Ja. Ungarna ligger utslängda på någon fotén. Så de här korten har jag. Och jag har funderat ibland på... Med risk för liksom att... Det spräcker en sorts relation vi har haft. Jag har ju skickat ett brev tillbaka. Jag tänkte, hur ska jag hantera den här situationen?
Har du kopior på breven du har skickat tillbaka?
Nej, det har du
inte. Och du tog kopior på dem innan?
Nej, utan jag har skickat likadant tillbaka. Ja. Nu har jag också fått barn. Så jag skickat
det var det. Min...
För jag kunde inte tävla med honom de första åren.
Du hade inte 150 barn?
Nej, jag hade inte det. Men efter ett tag så skickade jag ett tillbaka. Och jag har ju då funderat på om jag ska göra en sorts utställning...
Det är klart som fan att du ska göra en utställning.
Det gör Godo Julio.
Ja, men du ska...
Dessa kort anländer då alltid i januari eftersom Postnord är vad Postnord är.
Kanske göra en privat utställning. Alltså för bara vän, alltså du, alltså det breda vänskapsuppgänget.
Nej, varför då? Det är väl jätteroligt för folk att se. God Julio.
Ja, ja, men det är alltså Julio Iglesias svenska fanclub.
Ja.
De två medlemmarna.
Ja. Ni skulle
kan inte grunda den.
Jo.
Julios svenska fanclub.
Den är härmed grundad.
Den är härmed grundad. Ja. Det är, så har vi, jag ser fram emot middagen med styrelsemötet.
Ja. Grattis. Som inleds så här.
Ja.
There were beggars and kings in a queens. Magical world.
Jag kan ju inte ta en ton, alltså, så jag vågar inte.
There were beggars and kings in a magical sky. There were winds in the air and they learned how to fly. There was me, there was you in a world made for two. Then you were gone.
Du sa någonting innan hela den här chockerande historien om Julio, så sa du att du intervjuade honom i Tornsviten på Grand.
Mm,
är det någon form av definition? Där bor man om man är stor.
Det gör man. Det var därifrån som Madonna ringde och klagade på att de spelade för hög musik på
Stationen. Just var det därifrån? Ja.
Det är därifrån.
Sänkte de? Ja.
19 000 kostade den då, per natt.
Ja. Vad har du mer gjort för häftiga intervjuer i den sviten?
I den har jag inte gjort så många, men jag har gjort, Strand var ju liksom det klassiska 90-talshotellet. Där träffar jag väldigt många.
Ja.
Och sen så...
Men det är ingen lika elegant som Julio? Jo, nu tänker han efter.
Jo, det måste, alltså jag har ju träffat många eleganter under åren.
Jag måste ställa en Julio-quiz till Per bara, som är...
Jag kan gå ut ett tag.
Ja, nej.
Så ni kan ha i årsmötet nu.
Ja, två grejer bara. Som är så här, det är väldigt standard Julio-fakta, men som förvånansvärt få.
Gillar du Celine Dion också?
Jag gillar Celine Dion. Men jag är mer Mariah Carey.
Jag är så galen. Jag var ju tvungen att åka till Frankrike på scenen, för jag tänkte jag kan inte stå ut med att höra den här konserten på engelska. Så att jag åkte till Paris.
Men Mariah Carey och Whitney Houston är mina divor som jag är. Men Music Box, alltså första skivan, jag tycker den är fantastisk. Men vad gjorde Julio innan han började sjunga?
Han var målvakt i Real Madrid.
Du, det är så elegant.
Det visste fan till och med jag.
Jo, jo, du känner ju mig.
Ja, jag gillar sport.
Hur gammal, fråga nummer två då. Hur gammal är Julios yngsta syskon?
Syskon? Mm. Nej, barnen känner till lite bättre. Julio själv är väl 74, skulle jag gissa.
Ja, något sånt.
Och yngsta syskon... vänta nu här, det är en kuggis, för att han var väl... Var han äldst? Det är någonting med familjen, men jag minns inte.
9.
Så att det går i
arv. Det går alltså. I arv, ja.
Kan vi någonting om Julios pappa?
Han är, Julios pappa är tyvärr död. Det här barnet föddes efter pappan hade dött.
Ja.
Så låg i magen under tiden. Mm. Han är gynekolog och kallas något med Il Papa eller någonting. Han är hur känd som helst i Spanien också. Som mest kända läkaren i Spanien och gift 18 gånger. Och, sådär. Så att det är ju verkligen...
Jag ligger i släkten.
Ja, men det är ju rätt underbart.
Oj, jag tänker på allt. Ja.
Ja. Det är men Julio, jag är ju 74 och du säger att han var trevlig. Man skulle ju vilja träffa honom en gång.
Mm. Ja, trevlig kanske fel ord, jag menar, men det var
han har han maner så här.
Ja, det har han. Oja. Han är lidelsefull.
Ja.
Ja.
Är han med och han är liksom, han observerar allting som händer i rummet.
Ja.
Jag tycker han verkar nu kommer jag sagt för skit för honom sitter bredvid mig. Men Thomas Ledin när han uppträder så känner jag lite samma sak, det här lidelsefulla liksom uttrycket. Men när man hör honom i intervju så tycker jag då blir det så tråkigt. Men Julio känns mycket mer lidelsefull även privat.
Ja, men Julio har ju nog blivit sin karaktär också.
Kanske
helt och hållet. Han är, han kan inte längre, tror jag, skilja kanske på privat och
just det.
Showmannen.
Nej, precis. Han har ju, jag tycker han har i hans sätt, stil för mig handlar bara om en sak, det är egentligen att gå rakryggad. Att vara den du är och stå upp för dig.
Det tycker jag är väldigt, jag vill bara att vi båda håller med och bekräftar det väldigt mycket.
Och det bekräftas av att se Julio och sättet som han är på en scen, alltid har varit, och man ser hur han
rör sig, hur han pratar med Kalle Julabos son, sa faktiskt en väldigt fin sak när han blev invald i Musical of Fame, var att han kunde inte egentligen spela, han var liksom autodidakt, men han han tog liksom med sig hela kroppen in i dragspelet.
Ja, men då blir det ju...
Och på samma sätt gör ju Julio med sin röst och hela liksom uttrycket och,
jag har sett honom live en gång i Globen, och det här skär i hela hjärtat, men det var tyvärr inte bra den gången, för att det skrevs artiklar om det efteråt, för att han mådde inte bra den kvällen, och det var tydligt. Men mina föräldrar har sett honom på Börsen, och det berättar de, det här var på tiden när man fick röka inomhus, och men du vet, det berättar de, att där var ju han alltså absolut kung, för han kunde gå omkring bland borden och han kunde charma publiken på ett, och jag kan tänka mig, alltså han stod i smoking, det var klädsel smoking för gästerna. Det blir, alltså att uppleva honom i en sån miljö där det känns som han nästan har ställt sig från middagsbordet, att han kan göra sin, alltså där är han i sitt esse, tror jag.
Jag bara såg honom på efterskivan Tango, då han också hade ett dansande par på scen på Cirkus. John Houdini var förband. Men det var väldigt bra faktiskt.
Ja.
Och det är ju inte så länge sedan.
Nej,
eller det kanske det
är. Nej, men det är väl tid. Jag kan rekommendera också, om man vill se en kul Julio-grej, så han gjorde en fantastisk konsert i Jerusalem på 80-talet som ligger i sin helhet på YouTube. Det är riktigt fin Julio vintage.
Vad ska man ha för inramning för att avnjuta detta då?
Alltså, problemet är om man ska vara själv eller flera.
Nej, själv. Eller med andra. Nej, med andra menar jag, såklart.
Ja, alltså då ska man nog, om du ska ta Julio i Jerusalem, om man ska se det med andra, då ska man nog välja ut, alltså klippa ner filmen och välja ut the best bits, så att säga. Men framförallt intervjun innan, när han, för han är lite som, vad heter han, Baywatch-stjärnan?
Alltså Mitch Buchanan, fast på riktigt.
If you ain't a Hoff, you can't put
Hoff,
it off.
Hoff,
vad fan heter han?
David Hasselhoff.
David Hasselhoff. Som när han, David Hasselhoff anser att han... Det var han, tack vare honom, muren föll.
Ja, precis. Ja.
För att han gjorde den här, vad heter den? Freedom, eller med blinkande örnen på ryggen. Men, och Julio i intervjun innan, han är lite att han tycker att...
Ta sig stort på allvar. Och så.
Ja, att han för nu fred till Mellanöstern. Genom fast han ändå gör det på något... Jag tror på honom när han säger...
Ja, du köper budskapet.
Jag köper budskapet.
Det är helt det. Ja. Jag måste bara lägga in en kommentar.
Men det är ju liksom så här... Det säger så mycket om det här med popmusikens kraft. Mm. Richard Ashcroft som från Evolve. Mm. Han har sagt kanske en av de bästa sakerna.
Han är en rakryggad jävel också.
Det kan man lugnt sagt säga. Ja. Men han har sagt att rockmusik är människans dröm om att kunna flyga. Och i det ligger någonting gudalikt, alltså, eller gudasägande i det där med att man på något vis tror att man är Jesus efter ett tag, att man kan förändra världen, att man kan flytta berg och väggar och
men de måste ju för fan känna så ju. För annars, annars så går det inte igenom liksom.
Ja, men tänk dig stå, vi har ju sett exempel på artister som står på Globen som inte känner så.
Ja.
Hur roligt blir det?
Ja.
Fredags var vi på en fest där medelåldern var lite äldre än oss, typ 10 år äldre. Och du, det var ganska mycket folk, det var typ 60 pers på den här middagen. Och Fredrik gick in och satte på Julio under middagen på hög jävla volym. Och jag har aldrig sett så glada människor.
Alltså,
hela sällskapet blev så här...
Mannen som har en
gungande.
Spelista.
Ja.
Gå in det blev så här och blir bara liksom kvällens Avicii.
Alla satt här och bara njöt och gungade i stolen och blev bara glada.
Ja, och det där är ju något, den här spellistan. Nu ska jag tycker det här är lite jobbigt att vi ska lägga upp den i sin helhet idag.
För det ska vi göra idag.
Det ska vi göra idag. Men,
din personliga.
Ja. Den, eller de bästa bitarna ur den. Ja. Vissa...
Ska vi inte kalla den stiljournalen? Kan vi inte få vara fler som inkluderar?
Ja, den heter ju stiljournalen.
Ja.
Men det är ju att det som förvånas är hur många, när folk kommer hem till mig så ska de välja låtar från, eftersom det bara finns den här listan att välja från. Hur glada folk blir. Ja, men det är så här, därför, så här, för jag är ju sån här, eftersom jag inte är så innovativ i musiken, så här, gud vad skönt att lyssna på Belinda Carlisle's Heaven is a Place on Earth. För den är ju kul att lyssna på.
Men vet du, nu alltså, säger du någonting väldigt viktigt. Jätteviktigt som det det här kan ju låta hur vad heter det, fyrkantigt och grå gammal sten över detta säget. Men det tog ett tag för mig innan jag förstod att det här med basistbytena i liksom The Cure eller allt det här liksom, all den här andra
nörderiet,
att vänta nu, vad handlar musik om egentligen? Och jag välkomnar den liksom, det synsätt. Jag välkomnar att personer som jag själv inte har samma inflytande över liksom vad man ska tycka är rätt och fel och sådär. Mm. Utan jag välkomnar det som jag tycker är signifikativt för pratet om musik eller behandlingen av musik under hela det nya århundradet. Nämligen att musik handlar ju liksom bara om känslor.
Mm. Helt och hållet.
Så att, det är, att jag kan sitta där och analysera och...
Fast det behövs folk som sätter ord på, och det gör ju du bra. Det finns ju flera som gör liksom bra, men det finns ju, det finns ett behov av någon som sätter ord på det.
Jo, förvisso, men det, det blev, det slog nästan knut på sig,
på sig för själv. För din del, eller?
Nej, det tror jag. Nej, men jag kände lite så här att det var befriande att höra. Jag har pratat med liksom andra vänner och jag tycker att det liksom den här att man har glömt bort att det är liksom där musikens kraft är. Ibland så tenderar man att intellektualisera liksom, politisera eller liknande.
Hjälper du oss att fylla den här listan?
Ja, jag ska hjälpa till med det.
Det är ju fantastiskt. Och där så måste vi på något sätt runda av.
Hur fan gör vi det då? Jag
men det, nu glömde vi allt annat vi skulle snacka om.
Ja, jag vet. Det blir musikpodd nummer två.
Ja, okej. Okay.
Mm. Vilket det här känns som vi ska ha en musikpodd nummer två.
Ja, det finns ju oändligt.
Alltså oändligt. Att
prata om. Alltså, det, jag kan bara säga då vad som jag jättegärna hade velat prata med om. Mm. Din slips, Fredrik.
Ja.
Och eftersom jag gissade då tidigare på att den var Köp och Tumble och Nassar, en klassisk Savile Row-grej där som man besöker. Om man vill ha en bättre aftongarderob så går man dit, vet vi allihopa. Och där, en gång i tiden på 60-talet så jobbade, vad heter han, Fisher, han som gjorde David Bowies klänning till omslaget till The Man Who Sold the World. Han gjorde också Mick Jaggers fantastiska stora vita skjorta. Jag skulle vilja på något vis knyta ihop säcken där och mitt intresse för det nyaste nya. Jag är en väldig vurmare för det i musik men också i mode. Virgil Abloh, Craig Green som jag tycker tar hela det brittiska arvet av liksom craftsmanship och det engelska sättet att berätta som de kan göra i allt, musik, litteratur, mode, som de är så förbaskat bra på, att han tar det här Granny Takes a Trip, sex, alla de här butikerna. Det är det jag velat prata vidare om, men det får vi kanske göra någon annan gång.
Gör vi definitivt någon annan gång. Nummer ett så har det ju varit helt magiskt att ha Per här, och det kommer ju bli återbesök, känner jag, absolut. Eller vi, alla tre förhoppningsvis. Summering av musik, umgås mycket kring musik. Försök hitta låtar som ni älskar, som man inte bara dansar till för tillfället. Det är mitt privata stiltips.
Och vad heter den här listan på Spotify då?
Just nu så har vi en Spotify-konto som heter Stiljournalen. Under den kommer det ligga några listor. Det är bara att gå in och sök på Stiljournalen. Kör nu ska vi, den kommer vara den bästa förfestlistan och efterfestlistan. Däremellan vet jag inte riktigt. Och med det sagt, tack igen. Lyssna på mer musik. Julio, We Are The World och håll stilen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.